Hallå där ute i eten och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibeln och sånt.
Tjoho!
Ja!
Det är alltid kul när du säger eten.
Ja, jag älskar det begreppet. Mm. Jag tänkte på nu att av någon anledning så började jag tänka på era gamla lokal i Pingstkyrkan i Finspång.
Jaha, vad spännande.
Och den här närradiostudion som fanns.
Finns
den hade ju, ja, jo men precis, men de är inte längre i eran ägo.
Nej, det är sant.
Det hade ju varit ett toppenrum. Tänk att göra om det, alltså jag tänker att det är det här vi gör nu. Alltså närradion,
ja,
fast i poddform.
Ja.
Det har liksom
absolut.
Bara ja, men ändrat karaktär lite, men det var ju det här man gjorde.
Ja.
Andliga program över radion liksom.
Det var ju en otrolig produktion. Mm. De hade ju väldigt mycket igång där.
Mm.
Väldigt många människor som är engagerade också.
Ja.
Det hör man ju såhär, jag var ju med, jag gjorde ju alltid 4:00 programmet.
Ja.
Och då hade de här punkterna och de här gästerna. Det var ju verkligen produktion.
Jag tror produktion. Till och med att han var med någon gång med Lollo. Lollo skulle ha ett program och jag var med på något vänster. Men jag kommer att tänka på det nu för att vi sa precis innan här, kör med tjej. Och ni vet, men det var alltså någon som undrade hur man skulle uttala, för att man hade ju bibelläsning, läsningsprogram, där man liksom rakt av läste ordet så att säga, jättebra. Men då kom ju en person då till den här namnet Xerxes och undrar jag så live då, hur uttalar man det här egentligen? Och då säger den andra personen i studion, kör med tjej. Så det är ett sånt toppenbegrepp när man inte vet hur man ska säga någonting.
Kör med tjej.
Ja. Det om det, Julia, hur har din tillvaro varit sen sist?
Ja, man tackar för frågan. Nej, men bra. Nej, men per vanlig ordning så tänker jag att jag pratar vidare om våra projekt. Det är köket Rimligt. Som fortfarande hägrar.
Mm.
Men alltså, bit för bit nu. Jag tror att jag snart har tagit upp penseln för sista gången.
Är det sant?
Ja.
Oj.
Alltså, ni anar inte vilka mängder färg som har gått.
Nej, det är mängder. Projektet.
Ja. Jag vet, det skulle vara intressant att veta exakt hur många timmar jag har lagt på att måla.
Mm.
Hur som helst, vi är snart klara.
Men det är liksom det som har varit...
Det är renovering, ja.
Ja, men renovering. Eftersom ni har återbrukat allting så blir det ju väldigt... Alltså, vi målade ju inte mycket. Men
Nej.
Vi var ju tvungna... Jag hade gärna velat återbruka också. Ja. Men att köpa nytt. Men ni, det är ju... Alltså, det är ju det som är hela er renovering, liksom.
Ja, men det är det som gör att de gamla grejerna går att använda igen.
Ja, precis.
För att, det behövdes fixas med.
Ja.
Ja, men hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Jag har inte pysslat jättemycket hemma. Det har varit lite sådär. Vi har ju 3 barn och vi har 5-årskalas och lite sådana familjegrejer liksom. Men jag håller på lite grann med hallen.
Just det.
Vi har ju lagt lite marmor, kolmårdsmarmor precis när man kommer in, och sen så ska jag måla om panelen och tapetsera lite sådär. Men veckorna har haft sin gilla gång. Jag älskar ju hösten. Jag njuter jättemycket av att det är oktober.
Ja,
det är inte bara för att jag och min son fyller år i oktober. men det är ju en fantastisk månad. Men liksom, när det gulnar på träden och luften är fräsch och hög. Och man kan vara ute i skogen. Och, ja, det är... Ja, men du vet, till skillnad från liksom den tryckande värme. Den är så hög.
Nej, men hösten är min favoritårstid också.
Så jag bara
man kan äntligen tänka igen. Man kan, men
exakt.
Alltså, sjukt nog, vi har ju alltid haft det så otroligt kallt hemma.
Mm.
Nej, men nu har vi det så varmt.
Oj, är det för varmt?
Ja, för varmt.
Va?
Ja, alltså jag... får gå omkring med otroligt lite på kroppen. Inomhus.
Men vadå? Alltså, vart är det liksom för varmt?
Vi har liksom unnat oss att ha 21 grader på luftvärmepumpen.
Och
så varmt har vi aldrig ställt.
Och det håller det? Eller vadå? Ni har inte haft det
blir förut. Så varmt i köket.
Ja, det, alltså lyssna här nu, kära lyssnare. Nu har Julia och Simon då alltså isolerade väggar och ett golv som inte är som ett öppet spjäll.
Ja.
Så att,
och det kan jag inte hantera.
Nej. Så liksom själv, vad säger man, självdraget är borta.
Ja. Idag ska vi ju prata om klagovisorna.
Ja.
Ja, Ja. Mm.
Det ska vi absolut. Denna bok som kommer efter Jeremia. Och en fortsättning på Jeremia kan man säga. Jeremia. En fortsättning på Jeremia och ingen annan. Vi gick ju igenom Jeremia förra gången. Och ni vet att det här förestående hotet om... att Jeremia skriver om det. Att om inte ni och vi i Israel vänder om till förbundet. Så kommer... vi att hamna i förtryck. Mm. Och det händer ju också i Jeremia att Jerusalem intas och templet förstörs år 586 före Kristus. Och de här kapitlerna som följer efter då, fem kapitel i boken Klagovisorna, är Jeremias klagan och gråt över hur det kunde gå så här. Traditionen bjuder ju, även om författarfrågan inte är helt klarlagd, så brukar man ju ändå kunna enas kring, eller traditionen säger att det är Jeremia som sen gråter sin klagan, sina rop, sina böner över hur det kunde bli så här för Israel och för Jerusalem. Och det är därför boken ligger där den ligger också, efter Jeremia.
Det är liksom ett poetiskt inslag mitt i den profetiska litteraturen i Gamla testamentet. Mm. Mitt i den här liksom uppläggningen av en massa profeter, så har vi plötsligt klagovisorna som är egentligen fem sånger eller dikter som framförs. Och det här är ju, dikterna äger rum i den här exilen, i fångenskapen, i lidandet. Mm. Så det här, precis som det låter på titeln, Klagovisorna. Mm. Det här är sånger av klagan, som ju har fått bli Guds ord i Bibeln.
Exakt. Det börjar ju med den här, och vi pratade om det förut här, att när man läser profeterna framförallt, så kan det ju vara lite svårt att hänga med på historieskrivningen. Alltså vart är vi? ibland kan man ju undra hur många gånger blev de tillfångatagna egentligen.
Ja, precis.
men profeterna, vi lever ju och rör oss och är till i Israel och Jerusalem. Och det finns ju en fångenskap i Babylon, och det är där de är nu. Och, men många av profeterna skriver ju om det här, såklart. Mm. Och även klagovisorna då. Men den första bilden i kapitel 1, så får vi följa dotter Sion. Och det är ju en bild av Jerusalem och vad som händer. Att templet blir förstört och att staden liksom faller under förtryck och under babylonernas makt.
Som det står i vers 1, den sista liksom meningen. Drottningen bland länder gör nu trältjänst.
Precis. Mm. Det är precis det som händer.
Det är en väldig sorg i de orden. Drottningen bland länder, liksom världens på något vis krona. Mm. Där som Gud också har tagit sin boning i templet.
Precis.
Gör nu trältjänst.
Mm. Den här liksom landet som ska visa för alla andra folk vem själva Herren, vem Gud är nu en slav.
Är nu förnedrad. Ja, verkligen. Ja, så det var första sången, kapitlet handlar om. Och kapitlerna är 22 verser. Alla fem kapitel förutom mitten, liksom visan, kapitel 3, som är 66 verser. Och det som är lite roligt också att veta, som man inte ser i den svenska översättningen, är ju att de här följer en alfabetisk ordning.
Ja.
Så varje vers börjar med nästa bokstav i det hebreiska alfabetet.
Just det.
Och det är ju ett väldigt vackert sätt att skriva.
Så, om man inte kan sin hebreiska, så är det inte liksom vid första anblick det som man uppfattar.
Nej, det går inte riktigt att se i den svenska översättningen. Nej. För det går inte att ta med. Liksom. Men det är kul att veta. Mm. Alltså, det här är ju också ett sätt att liksom, hur författar man sånger på olika sätt i olika tider och så vidare. Men här blir ju också språket ett sätt att bringa ordning i kaos.
Ja, just det.
De här liksom, det finns en motsägelse bara i hur det är skrivet.
Mm.
Det berättar om kaoset som folket befinner sig i och hur liksom, det, liksom, Guds ansikte är bortvänt från dem. Men själva texterna är skrivna i alfabetisk ordning. Just i någon det. Sorts från alfa till omega, alltså liksom från början till slut.
Mm.
Det, liksom, det talar på något vis om Guds ordning mitt i kaoset.
Mm.
Förutom då här, eller inte förutom, men det, i det tredje kapitlet är 66 verser långt.
Ja.
Då är det tre gånger, tror jag, på varje bokstav.
Ja, just det. Ja, men precis. Ja. 22 gånger 3.
Ja, precis.
Blir 66.
Det fick jag räkna i huvudet. Ja. Och det tar sin tid.
Ja, men precis. Och det är ju också en, ett liksom, antar jag, att ja, men tre, allting inom den hebreiska världen och föreställnings... Liksom, det är så mycket som går förlorat för oss.
Mm.
Att det är gånger tre har ju också en symbolik. Liksom, att, ja.
Ja.
Det är ju spännande att få veta lite av de här sakerna. För att det är mycket som vi blotta ögat i översättningen liksom, inte förstår.
Det går förlorat när man byter språk. Mm. Så är det ju alltid. Någonting går ju alltid förlorat när vi översätter.
Mm.
Det vet vi ju bara i vår relation som kanske närmast till engelskan.
Precis.
Att där går det ju någonting förlorat och vice versa då.
Jag kommer ihåg det när jag läste, det var väl Harry Potter-böckerna. Som jag, när de kom ut så var ju inte jag så gammal, utan det var väl, jag var väl 10 eller någonting. Och då läste jag ju dem på svenska, de första böckerna liksom. Men sen när man började läsa på engelska, bara... Aha. Det blev ändå en till dimension av framförallt namn på människor. Hermione, som man hade tänkt. Liksom. Och, ja, men det var världen. Det finns inga andra... ja, nej.
Men så här, idiomer, allt möjligt som inte går att direkt översätta.
Världen blir rikare när man läser på originalspråket. Ja. Så är det ju. Men man kan ju också... Om man inte kan eller har möjlighet att lära sig originalspråket så kan man ju ta reda på ungefär, okej, men vad är det jag missar? Alltså man, precis det som vi gör nu. Ja. Man kan liksom, få en föreställningsvärld. Öka sina dimensioner utan att man måste börja plugga ett nytt språk.
Absolut. Liksom. Absolut. Men det är lite kul att veta i alla fall.
Det är kul. Det tycker vi.
Men vad händer i kapitel 2?
Om du vill i kapitel 2 så är vi ju då i Jerusalems fall. Då har staden fallit och man klagar över vad som hände där. Och ett tema som man kan fundera över i relation till kapitel 2 handlar ju om, och i Gamla testamentet är stort som begrepp, och jag vet att vi har berört det några gånger tidigare, handlar ju om Guds vrede.
Mm.
Och det kanske är någonting som vi i våran tid och med våra söndagsskolebilder av tron och av Gud har lite svårt för som begrepp.
Mm.
Guds vrede. Men det är ju ett väldigt framstående tema i Gamla testamentet. Mm. Framförallt liksom i profetlitteraturen men även tidigare. Att Gud har sin vrede och Gud har sin dom.
Men så här, det står ju om Herren att liksom han är långsam till vrede. Mm. Men vreden kommer ju.
Mm.
Och den följer ju med genom hela Bibeln. Och den är väldigt närvarande här. Jag menar, om man läser från den här andra sången, andra kapitlet. Så kan man redan i vers 2... eller från vers 1 egentligen, men ack, i sin vrede har Herren höjt det sköna Sion i mörka moln. Och om vi hoppar till vers 2, skoningslöst skövlade Herren Jakobs städer och byar, rasade i sin vrede alla fästen i Juda. Mm. Han störtade och skändade riket och dess furstar.
Mm.
Han bröt i sin vredeshetta Israels stolta makt, drog bort sin skyddande hand när fienden kom.
Mm. Precis.
Och det här är ju, vi ska ju förstå det som poesi förstås, men det är ju, som vi brukar säga så här, men vi tror att Bibeln är som den är för att det är så Gud vill presentera sig. Och vi kan ju se klagovisorna så.
Mm.
Gud döljer, alltså när Gud i det här skeendet är vred, är arg på något vis liksom, så döljer han inte förklaringen till det heller. Just eller det. Att Gud blir arg. Mm. Det här är inte något som så här, åh, vi vet inte riktigt hur vi ska beskriva eller förklara eller förstå mm. det vi har varit med om. Mm. Så därför hoppar vi över det. Det kan ju vara frestande i historieskrivning. Mm. Ofta är ju historieskrivning, om man ska säga så, är väldigt liksom glänsande för den vinnande sidan.
Mm,
oavsett om man haft nederlag någon gång så är det ändå liksom, ofta skriver man liksom det man har varit med om som, men det var ändå det här, eller vi höll alltid fanan högt oavsett om det var så eller inte. Men här ser vi en del av historieskrivningen som är poesi som är liksom inte döljer nederlaget som folket är med om eller inte döljer vreden som är svår att leva med från Gud.
Precis. Och när vi försöker, alltså ingen människa kommer ju till ordet eller till någonting blank.
Nej.
Utan våra raster, våra föreställningsvärldar, våra erfarenheter talar ju om att vrede är någonting liksom negativt.
Mm.
Och mycket av det kanske har att göra med, man kan bara tänka på sina egna relationer, att vreden blir ju obehaglig, eller kanske eller obehaglig, men alltså någonting som man inte vill möta, eftersom man inte kanske vet vad står den för, alltså och vad tänker den här personen nu och hur, alltså det finns så mycket som är dolt i det som gör att man inte som man skyr det. Men den här Guds vrede är ju liksom någonting annat än mänsklig vrede, en liksom divine wrath är ju liksom ett begrepp som man kan slå i och forska om, både i gamla och nya testamentet. Men det är ju någonting annat än, än våran vrede. Mm. Men den är ju likväl där.
Ja. Och något som du sa där som jag vill haka i, det här med att när människor blir arga finns det någon sorts mystik i det också. Mm. Vi kan inte helt förstå varandra och vi kan förstås inte helt förstå Gud. Men Gud väljer ju ändå att göra sin vilja känd genom Jeremia som vi gick igenom förra gången, att liksom förklara varför är det som det är? Mm. Jo, det här är orsaken och till slut så måste det bli en verkan av att folket har vänt sig så grovt ifrån Guds ordning och Guds liksom, ja, förbundet som är mellan Gud och Guds folk. Mm. Har brutit på så grova sätt. Vi nämnde i förra avsnittet om att det till och med i vissa fall skedde barnoffrande liksom, i andra gudars namn i folket.
Precis.
Och Gud kan inte stå ut.
Nej.
Han kan inte se sitt utvalda folk bete sig så här.
Mm.
Och liksom förkasta människor och låta fattiga leva i fattigdom och änkor i ensamhet och så vidare. Och Gud måste göra upp med det och låter ett annat folk straffa dem.
Mm. Precis, för det är precis det som är Guds vrede. Alltså Guds vrede är rättfärdighet.
Mm.
Guds vrede är en vrede över orättvisor.
Mm.
Inte för sin egen vinning eller för, utan liksom Gud är vred på, inte folket för att han inte älskar dem, utan på de orättfärdiga handlingarna som han vill stoppa. Och det är ju samma med Guds dom som hänger ihop det här, att ja, men Guds dom är ju god. Därför borde vi ju fira och vara tacksamma på liksom domsöndagen. För att Gud bryr sig om den här världen. Gud är rättvis, han är nådefull och det är han som kommer skipa rättvisan. Han kommer att se till att de som har gjort onda gärningar får svara för det inför honom själv. Guds dom är ingenting som vi ska sky från, utan vi får välkomna Guds dom eftersom han är den enda som kan skipa rättvisa.
Mm. Och här blir ju också, jag menar, att läsa Nya testamentet utan Gamla testamentet med sig gör ju att nåden får ju sitt liksom förklaring, sitt svar, varför behöver Jesus komma med nåd, varför måste Jesus vara det liksom sista offerlammet liksom för hela folket och till sist hela liksom, ja, skapelsen.
Ja.
ja, men det är på grund av det här.
Mm.
Alla de här berättelserna leder fram till crescendot som är Jesus. Och därför blir det ju fattigt om vi ta bort för mycket av det gamla testamentet ifrån vår gudsbild, vår världsbild, vår bild av vem är Jesus. För Jesus existerar ju här.
Mm.
Jesus har ju funnits i evighet. Mm. Fader, son, helig ande, mm, liksom treenheten. Mm. Och i Gamla testamentet tilltalar vi Herren, mm, Gud liksom. Mm. Men treenigheten existerar ju här. Mm. Den är ju inte något nytt när Nya testamentet kommer.
Precis.
Men det går inte att förstå nåden utan att förstå Guds fred också.
Nej. Precis.
Ja, ska vi ta oss till den tredje sången?
Då är vi inne i de här 66 verserna då. Och det här är ju alltså ganska fantastisk läsning.
Mm.
Sånger om lidande och om hopp. Och någonting som blir väldigt tydligt här i strukturen är ju att vi måste, vi kan inte hoppa över klagan och sen landa i hoppet och nåden.
Mm.
Utan vi måste gå igenom. Alltså vi måste erkänna vilken situation vi är i. Våran sorg, våran förkrosselse över det som har hänt. Precis som folket gör här och författaren gör här. Att han är ju alltså totalt liksom uppriven och uppgiven över hur kunde det bli så här illa. Han skyr inte orden på något sätt utan det är verkligen liksom råa ord. För att bitvis kunna landa i hoppet. Mm. Men det ena förutsätter ju liksom det andra.
Den här sången, alltså tredje kapitlet. Om man har lidande i sitt liv och känner att jag behöver hjälp med orden inför Gud.
Mm.
Läs kapitel 3.
Absolut.
Det är ett underbart kapitel.
Ja.
Och någonting som jag bara reagerar på när jag läste den själv var från vers 30. Mm. Där står det, han genomborrade mina njurar med pilar ur sitt koger. Och för mig, jag bara drar mig till minnes liksom från Saltaren, att du har skapat mina njurar.
Mm.
Så här. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vad njurar är en bild för, jo, men det är ju reningen i kroppen. Liksom.
Ja. Är inte njurarna själva liksom hjärtat, känslolivet? För hjärtat ja, står ju snarare för vilja. Ja. Mm. Och njurarna tror jag är mer
livet.
Ja, men precis. Där får ni liksom, jag tror att det är så här.
Ja. där gissar vi lite. Men i alla fall liksom det här bildspråket som följer med den här tiden. Och vi kan räkna med att salmerna i Saltaren är någonting som folket lever aktivt med. Även om de inte har firat gudstjänst på rätt vis och så vidare. Så har de ändå levt med berättelserna. Mm. De har levt med sångerna.
Mm.
Och här står att Gud själv har genomborrat liksom den här mannens njurar som skriver just det här. Då. Men sen så kommer vi till vers 22.
Mm.
Och vers till och med 27. Ja, vill du läsa? Eller ska
jag kan läsa.
Ja.
Herrens nåd är att det inte är slut med oss. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min andel, säger jag till mig själv. Därför vill jag hoppas på honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den som söker honom. Det är gott att i stillhet vänta på räddning från Herren.
Mm.
Precis. Men man kan inte, alltså många gånger så hoppar vi ju bara hit.
Mm. Precis. Vi måste till trösten. Vi måste till hoppet.
För
det är ju det vi håller oss i många gånger. Men trösten och hoppet blir ju djupare förankrat om vi först har fått vara med om det vi är med om.
Mm.
Fått erkänna känslorna.
Precis.
Som liksom finns på grund av att vi är med om saker.
Lika samma mekanism som är liksom, ja men vi behöver väl inte vara i sorg på långfredagen. För vi vet ju att han segrar på påskdagen.
Mm.
Ja, men varför kan vi inte iklä oss, känna känslorna som var i sorgen på fredagen?
Mm.
Om man gör det så blir det också mycket starkare på söndagen. För att det är precis så som livet är. Det är där jag brukar återkomma till, att jag tvingar mig själv att tycka om november månad.
Mm.
För att november månad erkänner livet så som det är ibland. Mm. Det är brunt, det är kargt.
Grått också.
Och grått. Det är blött och det är mörkt.
Mm.
Precis.
Och ingen ljusning finns.
Nej.
Sikte.
Precis. Då var det här om året som det var så här 13 minuter sol under november månad. Ja, lite jobbigt.
Det var så plågsamt.
Men, ja, men också uppfriskande. Ja, men ja, det erkänner livets smärta och vi kan inte hoppa över det steget. Och jag önskar att vi kollektivt kunde klaga mer tillsammans. Klaga, tvivla, gråta, skära tänder.
Mm.
Hur kan det vara så här illa? Tänk vad mycket psykisk ohälsa vi faktiskt skulle kunna lätta hos varandra. Inte all, för att jag är inte läkare. Jag går inte in och pratar om det. Liksom, det finns kliniska diagnoser som är... Ja, har du en bruten arm så behöver du medicin. Och det är samma när det gäller psyket. Men vårt känsloliv och det vi bär på när vi tillsammans får göra det. Så lättar det faktiskt saker. Och varför skriver vi inte mer klagosånger?
Mm. Ja, jag tror att vi faktiskt är... Alltså jag vet inte om vi vet... Hur man klagar inför Gud.
Nej.
Jag tror att vi liksom ganska mycket har tappat bort det totalt.
Mm.
För att man, dels så springer vi fram till, men jag älskar ju dig och det går ju bra ändå. Och jag sätter min hopp till dig.
Du är Gud,
fast liksom,
du är god.
Ännu muntrare.
Ja.
Och att så här, det vi gör kanske är att älta inför varandra.
Ja.
Istället för att klaga.
Inför Gud.
På det sätt vi pratar om här nu. Liksom, att, ja, men som de här texterna visar just den här, det här verket.
Mm.
Ja, men de är ju helt slagna, de här människorna. Och nu måste inte vi bli liksom, deporterade för att få känna liksom, sorgliga känslor. Men alla känner vi någon som har dött eller någon som är sjuk i cancer eller vad det nu kan vara.
Mm.
Ja, men att verkligen på riktigt få sörja.
Ja.
Få sörja saker som blev som det blev. Mm. Som vi inte kunde rå över.
Mm.
Att få på riktigt visa ilska inför Guds ansikte.
Mm.
Att på inför honom verkligen säga, men jag förstår faktiskt inte hur det kunde bli så här.
Nej.
Och att ta allt det där djupa, avgrundsdjupa inför Herren och varandra. Och inte skynda allt för fort till, men det går nog bra ändå. Mm. För Herren är ju här.
Mm.
Men hur ska vi uppleva det om han inte också har fått stå med oss i vår sorg, i vår klagan?
Men det vet man, det bara går till sig själv. Om man har varit med om någonting som är riktigt jobbigt, i sorg på något sätt. Då är typ det, liksom bland det jobbigaste är ju inte att någon inte säger någonting. Utan det jobbigaste är om någon skulle säga, ah, ja. Ja. Alltså ryck upp dig. Man behöver inte ens säga ryck upp dig. Men man alltså för mycket kan försöka hitta bara ljusningen. Ja men precis. Men jag kan inte vara ljusningen nu. Mm. Alltså det är så mycket bättre. Mm. Ni behöver aldrig känna om ni ska möta en människa i sorg eller kris.
Mm.
Att ni ska hitta rätt ord. För det går inte.
Mm.
Stå bara bredvid och säg det är okej och känna allting.
Mm.
Det är det man behöver. Och det är precis det de gör här. Mm. Det får vara okej.
Ja. Ja.
För hoppet kommer. Alltså det kommer. Ja. Ljusningen kommer. Det är så Gud funkar. Guds nåd tar aldrig slut.
Mm.
Men the only way out is through.
Ja, men jag var med om en situation själv. Här i närtid som... Där jag liksom jag hade ett väldigt behov av att få prata av mig. Mm. Och bara få... Ja, men säga som det var.
Mm.
Och mitt idé också kanske så här, var en inte alltid en härlig person. Utan snarare så här, verkligen få säga hur sviken jag kände mig. Mm. Eller hur, ja, allt det där jag kände. Jag ska inte gå in på det liksom. Men efter några av de här samtalen med några som också så här. Det här var de personer som kanske kunde göra skillnad. Eller de som jag anförtror mig mest till. De lyssnade och försökte inte lösa mina problem i första hand. Utan lyssnade för att lyssna.
Mm.
Lyssnade för att låta mig ha den stunden av sorg av ilska.
Mm.
Och sen låta det, liksom så här, det är ju en våg. Alltså våra känslor går ju i vågor.
Mm.
Och om man får rida ut den vågen, liksom så här, låta det gå till toppen.
Mm.
Då kommer den ju också att ebba ut.
Ja.
Det kanske känns som en tsunami.
Mm.
Men det kommer att ebba ut.
Mm.
Det mesta vi är med om liksom. Och Och jag kände mig så mycket lättare efter de här samtalen. Men det var inte förrän efter jag fick ha dem. Och jag bara fick vräka ur mig saker. Som jag sen sa, okej, men nu kan jag släppa det. Men om jag inte hade fått de samtalen, så som det kanske har varit andra tillfällen i ens liv. När man faktiskt upplever gång på gång, jag blev inte mött. Det var ingen som ville lyssna. Jag är bara en tråkig person eller en klagande person. Men om vi låter människor klaga djupt. Och sen ta hand i hand, gå sida vid sida, gå framåt. Vi ska inte stanna där, det här är inte slutet av vår historia eller våra liv, att vi bara är klagan. Men när vi får leva i det så får vi också släppa taget om det. Men när vi inte gör det, då bär vi det med oss i varje steg.
Ja, för risken är ju också att om vi inte tillåter oss att verkligen gå på djupet i roten av vad som har hänt och vad vi känner, då så är vi, om vi bara är i de yttre lagren, då kanske vi är där en stund och sen så hoppar vi vidare, men då kommer vi kommer aldrig komma till själva liksom grundproblemet i den specifika situationen eller grundproblemet som jag känner inför det här. Alltså, för många gånger så är vi ju i andra lager. Men vi kommer, och då kan ju inte en sann försoning äga rum.
Nej.
Om vi är i de här yttre lagren hela tiden.
Ja, men verkligen. Kapitel nummer 4. Åh, hjälp, jag råkar säga vers 10. Ömma mödrar kokade sina egna barn för att få mat när mitt folk gick under. Jag hoppas att det var en bild för någonting.
Det kan vi hoppas.
Men det snacka om ett avgrundsdjupt språk. Ömma mödrar kokade sina barn. Jag kan knappt säga det.
Nej,
det är det värsta jag har läst.
Nej, men alltså, och kapitel 4 och 5 fortsätter ju så här. Alltså det är fortsatta klagosånger.
Ja.
För att ni märker att han klagade och sen så hamnade vi i hoppet i de här verserna. Och som vi känner igen från den är ny varje morgon, står det din trofasthet. De verserna känner vi igen. Det kanske är de verserna vi mest känner igen från klagovisorna. Varför? Alltså, det enda lilla hoppet som finns, det är där vi har skrivit en sång om.
Ja.
Varför har vi inte skrivit någon sång om alla de här andra sakerna? Alltså, på riktigt undrar jag varför ingen släpper någon klagolovsång. Jag kan inte skriva musik, jag kan inte. Nej, men
en klagosång, en klagosång. Som blir också lovsång, liksom.
Ja, men precis.
Ja, det ligger kanske i ordet lovsång. Att det ska vara lovprisande
i sin
form.
Det kan det vara också. Det kan vara en vers då som är klagan. Alltså, absolut. Vi slutar såklart i lovprisning av Herren.
Ja.
Men finns det ens... Alltså jag efterlyser.
Ja.
Jättegärna.
Fingret är upp i luften.
Jag vevar. Är det någon som har några sånger där någon rad eller kanske någon hel vers är mer i klagoform? De skulle jag gärna vilja liksom se och höra och se om man skulle kunna lyfta upp dem. Eller två.
Ja.
Är det någon som vill skriva?
Skriv.
Någon eller vers visa. Eller rader med klagor. Och lov till Herren också. Men att klagan finns med. Det skulle jag vilja se.
För om vi hoppar vidare också till kapitel 5. De här kapitel 4 och 5. De fortsätter i samma visa. Ja. Så att säga. Men det är lite intressant hur klagovisorna avslutas. Om vi scrollar ner i mitt fall då. Eller kanske bläddrar.
Som i mitt fall.
Ja. Vi har Bibeln på olika vis, tror jag. Då i vers 21, alltså den näst sista. Då säger... Eller jag kan ta från vers 19. Du, Herre, härskar för evigt. Från släkte till släkte står din tron. Varför har du glömt oss helt och övergett oss för alltid? För oss åter till dig så vänder vi åter. Herre, låt allt på nytt bli som förr. Där, det är ju liksom en bön, en önskan. Men också, för oss åter till dig så vänder vi åter. Det är en insikt om att vad är det som fattas här? Jo, men att vi vänder våra ansikten till varandra. Men den sista versen, 22. Men du har förkastat oss och rasar mot oss i vrede. Punkt. End of klagovisorna.
Och det är så bra, tycker jag, att den slutar så.
Ja.
För att vi behöver inte, i varje stund behöver vi inte landa i liksom härlighet och lovprisning. Utan vi kan i en stund få låta det vara vid klagan.
Ja.
Ja.
För om man tar den här samma på engelska. Röka en niv här i Nädjans. vers 22. Eller från 21. Restore us to yourself, Lord, that we may return. Renew our days as of old. Unless you have utterly rejected us and are angry with us beyond measure.
Mm.
Om du nu inte har liksom försakat oss, nej, för alltid och är arga med oss
det
utan
slut. Det finns ändå
slut.
En sån liksom, ja jag vet här att du är nådig, men jag vet heller inte vart din vrede slutar. Nej.
Det. Och det är ju, alltså det finns ju en väldig misströstan.
Mm.
Det finns ett hopp, en fråga direkt ställd till Gud.
Mm.
Om du vänder ditt ansikte till oss, kommer vi att vända oss till dig? Mm. Om det nu inte är så att det här är nu för evigt liksom.
Nej.
Att du har vänt ditt ansikte från oss för evigt. Mm. Det är det som är frågan.
Mm.
Har du det? För i läget som den här sången skrivs vet man inte. För slutet på den här tiden har inte hänt än.
Nej.
Hoppet har inte återvänt än. Det finns där, det bor hos dem. Men de ser det ju inte.
Nej.
Alls. Precis. Inga spår än så länge.
Nej.
Och det är väl det som är också väldigt unikt med klagovisorna i sin form. Att det, även om hoppet finns där och särskilt i mitten av boken så... finns den för det mesta inte.
Nej, det finns många frågor.
Mm. Och om vi återvänder då till det vi sa i början av den här podcasten. Men också tidigare om att det här verket finns med för att Gud vill beskriva sig så här.
Mm.
Gud vill att människans sorg ska få synas i orden om honom själv.
Mm.
Är inte det häftigt?
Det är fantastiskt. Det i den här klagan, och det är det som blir så vackert, att det här också är en del av Gud. Det här är också en del av vad Gud vill säga om sig själv, precis som du säger. Det är så stort.
Mm. Ja. Det här är ju varför också för mig, predikaren och några av de här liksom, sorgligare texterna är några av mina favorittexter i Bibeln. För att de fångar lite av komplexiteten i vad det är att vara människa.
Mm.
Att känna att livet i mycket är ett jagande efter vind.
Mm.
Och samtidigt vill Herren liksom visa sig själv, visa sitt ansikte in i den här världen för oss var och en som individer. Men också som för hela folket, hela liksom hela världen, hela liksom skapelsen. Samtidigt som det liksom är så trasigt. Allt är så trasigt. Och jag tycker det är något av det vackra i också profetlitteraturen. Att det liksom den här konflikten som är för Guds eget folk. Att vara Guds utvalda folk och ändå befinna sig i en så trasig miljö.
Mm.
En så trasig relation till Gud och så vidare.
Mm.
Och ändå finns ju så förstås då hoppet.
Mm.
Men vi rusar inte dit.
Precis. Vi får vara i klagan tillsammans.
Mm.
Och vi är tillsammans med varandra och tillsammans med Herren.
Mm. Ja, där någonstans kanske vi har klagovisorna.
Jag tror det.
Det är så som vi läser det idag i alla fall.
Mm.
Det här är en text som är värd att besöka. Att leva i.
Du kan läsa den, det är bara 5 kapitel.
Ja,
överkomligt.
Läs 22 verser i varje förutom mitten, 66. Nej men, vänd er till klagovisorna så ska vi också se.
Jaha, precis.
ja, där har vi det.
Vi tacka för idag. Och så hörs vi
snart igen.
Mm, precis.
Ta hand om er där ute. Vi hörs.
Hej.